Ja, så har vi kommit fram till aposteln Paulus försvarstal då inför konung Agrippa i apostlagärningarnas 26 kapitel. Och det är tredje gången i apostlagärningarna som vi får en redogörelse för hur Saulus från Tarsus, som denna man en gång var, fick möta Jesus på Damaskusvägen och blev en apostel. Jag tänkte titta lite på och jämföra med varandra kapitel 26 i apostlagärningarna med kapitel 22 i samma bok och med kapitel 9. Så jag vill bara förvarna lyssnarna om att det här kan bli massivt. I det 9:e kapitlet är det Lukas som berättar om Saulus och hans omvändelse. Så Saulus är tredje person. I kapitel 22 och 26 är det Paulus själv som var Saulus men blev Paulus som berättar i första person om detsamma. Det finns vissa saker som kommer fram i kapitel 26 som inte kommer fram i de tidigare kapitlen. Och så finns det saker som är utlämnade i kapitel 26 som finns med i både kapitel 9 och kapitel 22. Och då är det faktiskt så att det fanns en Herrens lärjunge i Damaskus vars betydelse nog inte ska underskattas. I 26 kapitlet när Paulus talar inför konung Agrippa så försummar han att nämna om honom. Det gör vare sig Lukas i det 9:e kapitlet eller Paulus själv i det 22:a kapitlet när han talar inför folket i Jerusalem. Vem var det som kom till den förkrossade, för att inte säga krossade och förblindade Saulus och la händerna på honom och bad för honom och upprättade honom i Jesu namn? Det var Ananias i Damaskus. Vi kan se att det finns åtminstone 4 eller 5 olika moment i de här 3 redogörelserna för Saulus omvändelse i apostlagärningarna. Och de här momenten har jag sett som, för det första, att Saulus fick fullmakt från överste prästerna i Jerusalem. Och för det andra, mötet med den uppståndne och förhärligade Herren Jesus Kristus. Och för det tredje, Ananias i Damaskus, hans uppdrag. Hur han får ett uppdrag av Herren. Och för det fjärde, hur Ananias fullgör uppdrag. Och för det femte, hur aposteln Paulus begynner sin tjänst. Om vi börjar med Saulus fullmakt. Så här skriver då Lukas i apostlagärningarnas 9:e kapitel i början. Men Saulus, som alltjämt andades hot och mordlust mot Herrens lärjungar, gick till överste prästen och utbad sig av honom brev till synagogorna i Damaskus, för att om han fann några som var på den vägen, vare sig män eller kvinnor, han skulle kunna föra dem bundna till Jerusalem. I apostlagärningarnas 22 kapitel, då Paulus talar inför folket i Jerusalem, så säger han så här om den saken. Det är Lukas som skriver, men han lägger orden i Paulus egen mun. Jag förföljde den vägen ända till döds, och både män och kvinnor lät jag binda och sätta i fängelse. Det vittnesbördet kan överste prästen och det äldstes hela råd ge mig. Och så fick jag av dem brev till bröderna i Damaskus, och jag begav mig dit för att fängsla jämväl dem som var där och föra dem till Jerusalem så att de kunde bli straffade. Det märkte det här uttrycket, till bröderna i Damaskus. Vad fick han fullmakt från översteprästerna för? vilka bröder behövde han visa det för? Det var naturligtvis inte Jesu lärjungar som var hans bröder. Det var ju judarna i Damaskus som ännu inte hade nåtts av budskapet om Jesus eller accepterat budskapet om Jesus. Och det här är ju någonting som vi kanske får anledning att återkomma till. Men i det apostlagärningarnas 26 kapitel, då Paulus talar inför konung Agrippa, så säger han så här: jag för min del menade alltså att jag med all makt borde strida mot Jesu Nazarens namn. Så gjorde jag och i Jerusalem, och många av de heliga inspärrade jag i fängelse, sedan jag av överste prästerna hade fått fullmakt därtill. Och när man ville döda dem röstade jag också för det. Och överallt i synagogorna försökte jag gång på gång att genom straff tvinga dem till hädelse. I mitt raseri mot dem gick jag så långt att jag förföljde dem till och med ända in i utländska städer. Ja, här överensstämmer ju de här tre redogörelserna väldigt väl. Just Saulus raseri, hans fanatism, återges ju i alla tre kapitlen. Både av Lukas som skriver om Saulus i tredje person, och av Lukas som lägger orden i Paulus mun, som talar i första person om sina egna erfarenheter. Det andra momentet, mötet med den uppståndne Herren Jesus. Det ser ut så här i Apostlagärningarnas 9 kapitel från 3 versen. Men när Saulus på sin färd nalkades Damaskus, hände sig att ett sken från himmelen plötsligt kringstrålade honom. Och han föll ner till jorden och hörde då en röst som sa till honom: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Då sa han: vem är du, Herre? Herren svarade: jag är Jesus, den som du förföljer. Men stå nu upp och gå in i staden, så ska där bli dig sagt vad du har att göra. I Apostlagärningarnas 22 kapitel, då han talar till folket, säger han så här om den här erfarenheten: men när jag var på vägen och nalkades Damaskus, hände sig vid middagstid att ett starkt sken från himmelen plötsligt kringstrålade mig. Och jag föll ner till marken och hörde då en röst som sa till mig: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Då svarade jag: vem är du, Herre? Han sa till mig: jag är Jesus från Nazaret, den som du förföljer. Och det som var med mig såg väl skenet, men hörde icke rösten av den som talade till mig. Då frågade jag: vad ska jag göra, Herre? Och Herren svarade mig: stå upp och gå in i Damaskus. Där ska allt det bli dig sagt som är dig förelagt att göra. Det här är ju detsamma med lite ytterligare då saker som finns med här. Att lägga märke till. Jag är Jesus. Han säger: jag är Jesus från Nazaret. Han säger inte: jag är Jesus från himmelen, från härligheten, från ovan. När han verkligen kommer på det här sättet, som förhärligat, som ett ljus som kommer från ovan, då säger han: jag är Jesus från Nazaret. Och så då Apostlagärningarnas 26 kapitel inför konung Agrippa, då säger Paulus mer om den här erfarenheten än något av de tidigare kapitlen. Hör här: när jag nu i detta ärende var på väg till Damaskus med fullmakt och uppdrag från överste prästerna, fick jag under min färd, och konung, mitt på dagen se ett sken från himmelen, klarare än solens glans, kringstråla mig och mina följeslagare. Och vi föll alla ner till jorden, och jag hörde då en röst säga till mig på hebreiska: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Det är dig svårt att spjärna mot udden. Då sa jag, vem är du, herre? Herren svarade, jag är Jesus, den som du förföljer. Men res dig upp och stå på dina fötter. För därför har jag visat mig för dig att jag har velat utse dig till en tjänare och ett vittne som ska vittna både om hur du nu har sett mig och om hur jag vidare ska uppenbara mig för dig. Och jag ska rädda dig såväl från ditt eget folk som från hedningarna. Ty till dem sänder jag dig för att du ska öppna deras ögon så att de omvänder sig från mörkret till ljuset och från Satans makt till Gud. På det att de må genom tron på mig undfå syndernas förlåtelse och få sin lott bland dem som är helgade. Det var ju betydligt utförligare hur Herren kallar Saulus. Det är mer än att bara säga till honom att gå in i Damaskus här. Det är ju en väldigt utförlig kallelse och där han får veta om sitt uppdrag. Men det betyder alltså inte att Ananias i Damaskus, som är en medlem av församlingen där, är överflödig. Det är inte alls. Ananias uppdrag är ju väldigt väsentligt. Ananias uppdrag läser vi om i Apostlagärningarnas 9:e kapitel. Hur Herren uppenbarar sig för honom. Det läser vi bara i 9:e kapitlet. Inte i de övriga 2 kapitlen. Där läser vi om hur han utför uppdraget, i alla fall i kapitel 22. Nu kapitel 9. Det heter så här. Men i Damaskus fanns en lärjunge vid namn Ananias. Till honom sade Herren i en syn. Ananias. Han svarade, här är jag, herre. Och Herren sa till honom, stå upp och gå till den gata som kallas Raka gatan. Och fråga i Judas hus efter en man vid namn Saulus från Tarsus. Ty se, han beder. Och i en syn har han sett hur en man vid namn Ananias kom in och la händerna på honom. För att han skulle få sin syn igen. Då svarade Ananias, herre, jag har av många hört hur mycket ont den mannen har gjort dina heliga i Jerusalem. Och han har nu här med sig fullmakt från överste prästen att fängsla alla dem som åkallar ditt namn. Här har vi ju ett eko, det är som när Petrus protesterade då, när han fick se synen med duken och alla djuren i Apostlagärningarnas 10:e kapitel. Bort det från mig, herre, jag har aldrig ätit något ont eller orent, eller Hesekiel. Han reagerar på samma sätt i flera tillfällen. Det här är något ont och orent. Jag vill inte komma vidare. Men Herren sa till honom, gå stad. För denne man är med ett utvalt redskap till att bära fram mitt namn inför hedningar och konungar och inför Israels barn. Och jag ska visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Här får alltså Ananias ett uppdrag direkt från Herren. Och det här läser vi inte om, men vi läser om hur han fullgör uppdraget. Vidare läser vi i 9:e kapitlet så här. Då gick Ananias åstad och kom in i huset. Han la sina händer på honom och sa, Saul, min broder, Herren har sänt mig. Tänk, han hade fullmakt Saulus från överste prästerna och det äldste i Jerusalem. Till bröderna i Damaskus. Men det var inte till de bröderna han kom för att bevisa att han hade ett ärende. Han kom till församlingen. Han kom till Ananias. Och nu får han veta att han är en broder. Inte på det viset som han hade tänkt sig. Saul, min broder, Herren har sänt mig. Jesus som visar sig för dig på vägen där du färdades. Han har sänt mig för att du ska få din syn igen och bli uppfylld av helig ande. Då var det strax så som om fjäll föll ifrån hans ögon och han fick sin syn igen. och han stod upp och lät döpa sig. Inför folket i Jerusalem berättar Paulus själv om det här i 22 kapitlet i Apostlagärningarna i vers 12. Efter att han hade mött Herren Jesus så säger han: där fanns en efter lagens from man, Ananias, vilken hade gott vittnesbörd om sig av alla judar som bodde där. Denne kom nu och trädde fram till mig och sa: Saul, min broder, ha din syn igen. Och i samma stund fick jag min syn igen och såg upp på honom. Då sa han: våra fäders Gud har utsett dig till att känna hans vilja och till att se den rättfärdige och höra ord från hans mun. För du ska vara hans vittne inför alla människor och vittna om vad du har sett och hört. Varför dröjer du då nu? Stå upp och låt döpa dig och avtvå dina synder och åkalla därvid hans namn. Men i Apostlagärningarna 26 kapitel så nämner Paulus inte om Ananias. Han talar däremot om hur han börjar predika. Och om hur aposteln Paulus begynner sin tjänst får vi veta i Apostlagärningarnas 9 kapitel från 19 versen. Att efter att Ananias hade bett för honom, därefter var han någon tid tillsammans med lärjungarna i Damaskus och strax begynte han i synagogorna predika om Jesus, att han var Guds son. Och alla som hörde honom blev uppfyllda av häpnad och sa: var det icke den som i Jerusalem förgjorde dem som åkallade det namnet? Och hade han icke kommit hit för att han skulle föra sådana människor bundna till överste prästerna? Men Saulus uppträdde med allt större kraft, gjorde de judar som bodde i Damaskus svarslösa i det han bevisade att Jesus var Messias. Detsamma gör han i Thessalonika i Apostlagärningarnas 17 kapitel, och det gör han ju konsekvent genom hela sin tjänst, bevisar att Jesus är Messias. I 26 kapitlet då så har vi också början av hans verksamhet. Inte i det 22, därför där hoppar han direkt in i den aktuella situationen. Handlar om då vad som hände bara några dagar innan. Eller samma dag. Här i Apostlagärningarnas 26 kapitel däremot, i 19 versen, så säger han: så blev jag då, konung Agrippa, icke ohörsam mot den himmelska synen, utan predikade först för dem som var i Damaskus och i Jerusalem och sedan över hela judiska landet och för hedningen, att det skulle göra bättring och omvända sig till Gud och göra sådana gärningar som tillhör bättringen. Det var alltså de här 5 momenten. Först Saulus fullmakt från överste prästerna, sen mötet med den uppståndne, sen Ananias uppdrag och hur han följer uppdraget, och så hur aposteln Paulus begynner sin tjänst enligt 3 kapitel i Apostlagärningarna som berättar om detta. Jag hade egentligen tänkt ägna mig åt framförallt det 26 kapitlet den här gången, där vi ju är i berättelsen, men jag tänkte jag tog bara på tillfället att göra det här jämförande studiet då med de 2 övriga kapitel, tidigare kapitel i Apostlagärningarna, samma berättelse återfinns. Vi är i 26 kapitlet och vad situationen egentligen då, hur situationen då egentligen ser ut, är ju det att Paulus hade redan vädjat till kejsaren. Och det gjorde han i 25 kapitlet. Han fick ju sitta rätt länge i fängelse. Och judarna försökte komma åt honom, även fast han satt i fängelse till Caesarea. Och det var då, de kom till Caesarea inbjudna av landshövdingen Festus. För att och möjligt komma fram till någonting när det gällde Paulus. Som han då tog tillfället och vädja till kejsaren. Paulus, det här läser vi i vers 10 och 11. Paulus sa, jag står här inför kejserlig domstol. Och av sådan domstol bör jag dömas. Mot judarna har jag inget orätt gjort så som du, alltså Festus, själv mycket väl vet. Om jag nu för övrigt är skyldig till något orätt och har gjort något som förtjänar döden så vill jag icke undandra mig att dö. Men om deras anklagelse mot mig är utan grund så kan ingen ge mig till pris åt dem. Jag vädjar till kejsaren. Och Paulus var ju romersk medborgare. Och det tog han ibland fasta på då. När han råkade ut för olika överfall. Festus hade överlade sen med några i sitt råd om saken och så sa han, till kejsaren har du vädjat, till kejsaren ska du och få fara. Men Ananias i Damaskus, Ananias roll i hela detta sammanhang är ju beaktansvärd. Han fungerar ju som en riktig hävstång för att Guds vilja ska förverkligas. När jag ännu var ganska nyomvänd på 70-talet och bodde en tid i Finland så skrev jag till en herrens tjänare i Amerika som jag hade anledning att höra med vissa saker. Och han skrev till mig och pekade på just det här exemplet med Ananias som ett verkligt exempel på betydelsen av Kristi kropp. Alltså Jesus, Kristus själv uppenbarade sig på Damaskus väg. Men han gick inte förbi sin kropp, sin församling. Han samarbetade med den församling som fanns i Damaskus. Alltså blev anlitad. Och efter att ha fått det här uppdraget så är alltså Ananias och församlingen i Damaskus redo att ta emot denne rasande förföljare. Och på Herrens uppdrag be för honom. Det är ju verkligen en tro också som är beaktansvärd. Att så helt gå emot sig själv och sina egna föreställningar för att göra Guds vilja. Och vi vet ju hur aposteln Paulus senare kommer att undervisa om församlingen som Kristi kropp och hur allting är så sammanfogat. Han skriver ju till Efesierna om församlingen på ett helt oerhört sätt. Han skriver med en underbar bön här också. Efesierbrevets första kapitel. Sedan jag fick höra om er tro, alltså i 15:e versen då. Sedan jag fick höra om er tro i Herren Jesus och om er kärlek till alla de heliga har därför jag och min sida icke upphört att tacka Gud för er när jag tänker på er i mina böner. Och min bön är att vår Herres Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, må giva er en visdomens och uppenbarelsens ande till kunskap om sig. Och att han må upplysa era hjärtans ögon så att ni förstår hurdant det hopp är vartill han har kallat er. Hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga. Och hur översvinnligt stor hans makt är på oss som tro. Allt i enlighet med den väldiga styrkas kraft. Varmed han har verkat i Kristus. I det att han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i den himmelska världen. Över alla andevärldens furstar och väldigheter och makter och herrar. Ja, överallt som kan nämnas icke allenast i denna tidsålder utan och i den tillkommande. Allt la han under hans fötter och honom gav han åt församlingen. Honom gav han åt församlingen till att vara ett huvud över allting. Åt församlingen till denna hans kropp och är uppfylld av honom som uppfyller allt. Ja, den här synen, den präglade ju verkligen aposteln Paulus, och med den präglade han också de som lyssnade till honom och alla kristna i alla tider. Som har tagit del av hans undervisning bör väl vara påverkade av den här uppfattningen om Kristus och församling, denna samklang som ska finnas. Jesus sa till lärjungarna, han sa till Petrus, allt vad du binder på jorden, det ska vara bundet i himlen. Och allt vad du löser på jorden, det ska vara löst i himlen. Någonting av det här kommer väl till uttryck i berättelsen om Ananias. Jag tänker på ett ord i Gamla testamentet också, som de har sin tillämpning. I Amos 3 kapitel, sannerligen, Herren, Herren, gör alls intet utan att först ha uppenbarat sitt råd för sina tjänare, profeterna.